en enklare vardag. Hej och välkommen till den här nya podden som heter En enklare vardag. Detta kommer att vara en podd för dig som har eller känner ett barn i behov av särskilt stöd. Men även för dig som arbetar med barn som har olika svårigheter.
Jaha, hej och välkomna igen. Då sitter jag och Kenneth här.
Hej.
Hej. Detta är ju tredje avsnittet i vår poddsändning då. Och Kenneth, vad ska vi prata om idag?
Jo, idag så kommer vi att ge en lite djupare inblick på vem vi är som personer och varför vi sitter här. Samtidigt som vi kommer att ta upp det vi pratade om förra veckan, alltså utåtagerande barn.
Ja, vi har ju fått frågor om hur vi kan sitta här och svara på saker när det gäller barn med särskilda behov. Så jag och Kenneth tänkte att vi skulle presentera oss lite djupare idag. Det stämmer?
Ja.
Bra. Så långt är vi rätt då. Ja. Så att jag tänker börja prata lite om vem jag är och min roll. Och varför jag kanske kan gå in och ha lite tips och idéer gällande sådana här frågor och frågeställningar som kommer från er. Ja, Martin heter jag. Jag har en son som är 16 år detta året. Han har diagnostiserats dels på ADHD, dels på autism. Han har språkstörning i botten i allt detta. När det sen blev dags för att skriva in honom på förskolan, helt plötsligt så började man få lite referenser. Men han hade ju ingen aning om detta så pass tidigt när det gällde Hobbe och hans särskilda behov och det som han kanske behövde. Men när man väl fick in honom på förskolan och liksom tittade på andra barn, hur betedde han sig? Man satt i de här utvecklingssamtalen eller vad man ska kalla det. Och då märkte man ju att personalen tyckte att det var gulligt att han inte kanske var med och på samma sätt som de andra, utan han hade lite andra hyss för sig vid sidan om när de hade sina samlingar eller när de sjöng någonting, och ville inte prata så mycket utan var mer ute och lekte och satt gärna lite vid sidan om och gjorde egna saker och kunde gärna fastna i ett lego och att försöka hitta rätt i det här och bygga rätt och sådana här saker.
Menar du att förskolan då tänkte mer på att det här skulle komma och ordna sig, att man skulle komma in i fas, eller hur märkte ni att det var några svårigheter i början?
Vi märkte inte det. Det fanns liksom ingenting, utan det var mer, för han hade ju mjölkallergi i början också, vilket gjorde att han var ju väldigt aktiv på grund av det då. Så det var ju förklaringen som vi hade och vi hade fått till oss då initialt. Men sen så efterhand då, ju äldre han blir och folk omkring honom i hans egen ålder började prata, då började man ju se att han pratade ju inte. Liksom, han svarade väldigt sällan på tilltal och pratade väldigt sällan överlag då. Och just att hitta betoningar och kanske skapa de här meningarna då, lite längre meningarna. Då började vi ju misstänka något. Och jag vet inte, jag ska inte säga att de gjorde fel på förskolan. Men man kanske hade kunnat åtminstone hitta lite mer rätt i vad det var, problematiken. Så efter detta, i slutet på förskolan, när vi märkte att det är ju någonting annat i detta, då började vi söka och titta runt. Vi fick in honom sen efter förskolan på kommunikationsklass här i Borås. Och redan det första halvåret så märkte man ju stor skillnad. Dels på antalet barn som tar fokus från honom i vanliga situationer när det är mycket barn. Det är mindre barn och det är fler lärare helt enkelt som har möjlighet att se till hans behov. Så det var ett jättelyft initialt där att hitta rätt. Och då hade vi inte liksom tittat på själva de här olika autism och liksom vad är det detta beror på. Utan sen kom ju den här resan då, att man ska gå till Dels att kolla lite med vårdcentralen, få lite tider på andra ställen där man kan gå och kolla detta när det gäller BUP och de här bitarna. Resan där är ganska jobbig som föräldrar, åtminstone för oss. Du vet, innan man hittar att komma över det här att ens barn har liksom inte är normalbegåvad i någon situation, liksom det som är samhället upplever som normalt idag. I och med att han är med på vissa saker, han väljs sist. Och idag så gör det ingenting om han liksom blir vald sist i någonting, om det skulle vara för att han tänker, jag vet att han inte tänker som en vuxen eller som jag, att det är jävligt jobbigt att bli vald sist, för det finns en massa andra faktorer i det som mentalt är jobbigt för vanliga människor kanske, som inte har de här sakerna och autism eller och nu kan vara ADHD och sådana. Men i alla fall, efter den här resan upp, man får inne på BUP, man blir inskriven, man får en diagnos eller flera diagnoser. Det underlättade på så sätt min och vår resa med Hobbe, att han har möjlighet att få vissa stöd som man inte får om man inte har detta. Och Hobbe är ju så kallad mellanskiktsbarn på det sättet att han är inte grav ADHD, han är inte grav autism. Vilket gör att han kommer lite utanför de här facken då, som man placeras i. Och lite svårare till att få vissa olika sorters stöd och hjälp. Men i alla fall, när det gäller jag som förälder då. För 2009 så går jag isär. Man hamnar i en situation där man blir ensamstående med barn och 2009 här så är det även ett syskon inblandat då. Och hur ska man hantera den situationen? Hur mycket tid orkar man att lägga på båda sina barn i ett sånt här läge? Och det är ju väldigt olika, tänker jag, beroende på hur olika skilsmässor går till. Men för min del så var det väldigt kaotiskt initialt. Och hitta rätt i detta tog ganska lång tid. Men min vändning började nog efter att man försöker hitta rutiner som fungerar. Och jag hade inte vant mig vid att Hobbe är ett barn med speciella behov på det sättet att han behövde förberedas och sådär. Jag tänkte inte på det utan var ganska inställd på att saker och ting var tvungna att fungera överlag i ett hem för mig och mina barn. Och där krockar ju mycket saker när man ska iväg med sina barn, när man ska klä på, när man ska kanske ge dem frukost och alla de här morgonrutinerna som måste funka de gångerna man har sina barn. Det funkade inte alls i början. Sen så fick jag ett boktips och där får jag nog säga att stora delar av det som jag tänkte, det vände där. Vad heter boken? ADHD, att leva utan bromsar. För där förklarar han ganska tydligt, inte på, för jag hade läst ett par böcker innan, men de var ganska, vad ska man säga, ganska medicinskt förklarat på de här olika sakerna då. Men han lyckas förklara så att åtminstone min lilla hjärna fattar då hur kanske jag ska börja tänka. Det finns konkreta tips i den här boken också som jag tog till mig och såg funka ganska snabbt. Vi har tagit upp en del av dem tidigare i våra poddsändningar och vi kommer fortsätta ta upp dem framöver här. Så där lärde jag mig att hitta rätt och skapa rutiner och se vad som funkar. Man får en vardag som är fungerar och där alla kan leva i, även hans lilla syster då, som också måste på något vis hitta rätt i hans humör och temperament och i hans levande och våra rutiner då som kanske måste till. Men i efterhand, under alla de här åren sen, som hon är 7 år nu, så att hon, och jag kan se fördelar i att vi ändå har gjort detta så tidigt, för då har hon hakat på det här tåget med rutiner och så. Och jag tycker att när man är ensamstående så är det, för mig har det varit jätteviktigt i alla fall. Jag säger inte att det funkar för alla, men för mig har det varit stora skillnader på att inte ha fungerande rutiner och idag ha det. Så det är lite resan upp hit och vändningen när jag liksom får inte lägga en vuxens tankar och värderingar, utan försöka tänka hur hobby ser sin vardag. Det var nog det viktigaste för mig, kände jag. Så efter det så börjar saker och ting funka. Han börjar lyssna, han börjar liksom lugna ner sig. Han har inte varit utåtagerat på något sätt. Det är vissa som får den typen istället när inte samhället och föräldrarna förstår vad de menar eller tycker att vi har fel då. Men utan han har blivit liksom arg och gått undan och blivit ledsen och satt sig på toaletten liksom, och de här bitarna. Men efter detta så har det varit jättebra, ska jag säga, mot vad det var tidigare. Och det är fortfarande en utmaning ända tills idag att hålla rutinerna, att fortsätta med dem, att, som vi har pratat om tidigare, vara lite, i mitt fall lite förberedande dagen innan. Inte alls lika mycket idag då som tidigare, men ändå förberedande faktorer som gör hans liv lättare att leva då. Så det är väl min resa fram tills idag.
Ja, och då kommer vi till min lilla resa då i det här. Kenneth heter jag, 42 år, kommer från en liten stad i Norge som heter Hamar. När jag gick i skolan så var det ganska struligt för mig. Jag hade ganska svårt i skolan i början. Har alltid klarat mig igenom skolan, men haft vissa svårigheter med olika saker och var inte jätteintresserad av skolan överhuvudtaget. Håll på mycket med sport, så att jag hade väl räddningen i sporten, att jag tyckte att det var det absolut viktigaste just då. Sen förstod jag det när jag, som tur var, kom in på gymnasiet och verkligen förstod att här måste jag göra någonting för att ha valmöjligheter senare i livet. Och det är jag ganska tacksam för nu att jag fattar det. För att när jag gick ut gymnasiet så fick jag ett erbjudande om jobb som en elevassistent på en högstadieskola, där det skulle hjälpa barn som hade svårt i skolan. Och då tänkte jag att det här skulle vara intressant, eftersom jag hade haft svårt i skolan själv och hade lite tankar redan då om vad jag inte tyckte var så smart och bra i skolan. Även om de kanske inte stämmer riktigt med vad jag tänker idag, så är det saker jag hade funderingar på då. Mitt jobb var egentligen att jag skulle få en kille som var hemmasittare att komma till skolan på morgonen, vara i skolan och gå hem när skolan slutade. Och det var ett gediget jobb. Och jag höll på med det i lite över ett år med den här killen. Och de sista 2 månaderna var helt fantastiska, för då räckte det att jag kom på morgonen och knackade på dörren och frågade om han ville att jag skulle köra honom till skolan eller att han skulle cykla själv. Och det, han var i skolan varje dag de sista 2 månaderna som jag jobbade där. Och det kändes som att vi lyckades otroligt bra, och skolan var väldigt nöjd och han själv var väldigt nöjd med att han förstod att han skulle vara där. Efter det så fick jag ett jobb som en assistent för en kille med CP-skada och utvecklingsstörning, och tyckte att det var ganska spännande. Har alltid haft intresse för att jobba med barn som har det svårt och tycker att det verkligen är en utmaning att få dem att utvecklas. För jag tycker att man verkligen ska tänka på utvecklingen hela tiden. Och när jag jobbade med han i nästan 2 år så växte det fram en tanke hos mig att det här kanske borde passa med en förskollärarutbildning för att kunna ligga på rätt nivå, eftersom han har utvecklingsstöd då, att ligga på rätt nivå och jobba med honom. För att jag insåg att skolmaterialet passade inte för honom i det där jag jobbade. Och vi var inte integrerade i klassen på det sättet heller. Jag hade ganska fria händer med att han var inne i klassen på morgonen. Sen fick han gå iväg och vi kunde göra nästan vad vi ville fram till klockan 2 när han slutade skolan. Så att det låg väldigt mycket på att jag skulle hitta på saker och göra saker. Och då, det var svårt för mig eftersom jag var så pass ung och så oerfaren. Så att jag försökte hitta det i förskolepedagogiken då. Och när jag valde att börja läsa som förskollärare så läste jag 2 år i Norge. Sen kom högskolan i Borås till den skolan och hade en föreläsning om specialpedagogik. Och det har jag alltid intresserat mig, så att jag tyckte att det var väldigt spännande. Så jag pratade lite med den som föreläste och sen började jag titta lite på möjligheten att göra ett utbytesjobb då, så att jag skulle komma och läsa på den skolan och få lite specialpedagogisk praktik här i Sverige. Så att så var det att jag började här. Jag flyttade hösten 99 till Borås och började på högskolan. Läste mitt sista år där jag läste lite ihop med de som gick andra året och lite ihop med de som gick tredje året här i Borås då, för att det skulle passa med min utbildning. Fick även, som de lovade mig, en praktikplats på en habiliteringsförskola där jag igen träffade massa olika barn med svårigheter. Och jag tyckte att det var som att jag hade hittat mitt jobb verkligen direkt. Tyckte att det var otroligt spännande och lärorikt. Men det var lite svårt att få jobb kring det eftersom det är väldigt få platser och få personal som jobbar där. Så att jag började jobba i en vanlig förskola. Fick givetvis där ganska snabbt ta hand om de barnen som hade svårigheter och hjälpa dem då med de kunskaper jag hade. Och inser väl att de kunskaper jag satt med då inte alls var väldigt bra. Om man tänker till vilka kunskaper jag sitter med idag och fortfarande vet att jag kan lära mig så otroligt mycket, mycket mer. Jag lär mig saker varenda dag när jag träffar olika barn på olika sätt som vi kan hitta nya sätt att göra på. Efter att ha jobbat i den vanliga förskolan i 4 år så kom det fram en tjänst inom grundsärskolan som jag fick som förskollärare och tyckte att det var ju ännu roligare där alla barnen hade de här svårigheterna. Då var det inom autism och de hade utvecklingsstörning. Så att ännu en ny grej att lära sig. Jobba mycket mer med struktur och tydlighet. Som jag igen då tyckte att jag hade ganska bra kontroll på innan jag började där. Men när jag kom dit så jag tror det gick några veckor innan jag sa till den läraren jag jobbade med att jag har nog inte fattat någonting innan. Så det här blev en riktigt lärorik period för mig där jag fick lära mig hur mycket som helst. Jag tyckte det jobbet var så otroligt spännande och så roligt. Och tycker fortfarande att det jobbet är otroligt spännande. Det är därför jag har varit kvar där så länge. Jag hade en liten period där jag tyckte att jag inte utvecklades på rätt sätt. Och då valde jag att försöka hitta någonting annat. Och då gick jag till den vanliga särskolan. Jobbade där i 2 år. Men under tiden där så började jag utbilda mig till specialpedagog. För att komma tillbaka till träningsskolan igen. Till de barnen jag verkligen trivdes med. Och tyckte att det var det roligaste jobbet som fanns. Har jobbat där nu då fram tills i maj. Då jag började på habiliteringen på deltid. Och orsaken till att jag bytte jobb igen var att jag startade ett eget företag för några år sedan. Där jag verkligen vill få det ut till alla kunskap som finns. Den kunskap som vi hade i den skolan och som jag sitter med nu. Att jag vill dela med mig av den på ett helt annat sätt än vad jag kan göra i skolan. Och orsaken till att jag slutade på skolan då är ju att mitt företag började ta så mycket tid och att jag kände att jag tappade kontrollen på all info, allt fokus jag kunde ge till de assistenterna som jobbar i min klass för att hjälpa barnen på bästa möjliga sätt. Det började falla. att jag själv inte kände att jag gjorde ett tillräckligt bra jobb. Och då valde jag att säga att det här skulle passa mig bättre just nu, för att jag vill verkligen satsa på mitt företag, för jag tror att det är verkligen någonting som är otroligt viktigt med de här, speciellt med handledningen, som där du kan åka ut och få folk till att tänka till runt olika saker och hjälpa dem på traven att hitta lite nya glasögon och se saker på, så att jag kan ställa lite kritiska frågor eller komma med bara små tips, som att tänk lite så här, skulle vi kunna funka om vi gjorde på det här sättet. Så det jag gör just nu. Samtidigt som att hur jag känner Martin, så är att genom min fru och Martins tidigare fru, så de har varit kompisar, så att vi har känt varandra i ungefär 13 år. Och jag har känt till Martins son och deras svårigheter hela tiden. Vi har pratat ganska mycket om det. Som Martin säger själv i det han pratar om, att han, när han kom till insikt med hur det var, det är inte jättelätt att sitta och prata med en kompis om att gör du så här så blir det bra. För att man ser att de inte är mottagliga för det, och då blir det väldigt, väldigt svårt ibland. Men vi har pratat mycket, och han har gett mig många, många tankar om hur jag ska tänka, och jag tror att jag har gett Martin flera tankar där man verkligen kan gå ner på lite djupare saker och se att det här skulle kanske kunna funka även på min son eller i min familjesituation. Så det är lite den bakgrunden vi har, för att vi sitter här tillsammans, och den här kunskapen vi har gemensamt, så tycker vi att ska kunna ge er som lyssnar på det en bra förutsättning för att få en lite enklare vardag utifrån det vi pratar om.
Ja, så då har vi fått lite mer information från mig och Kenneth, lite vad vi har för bakgrund och vad vi kanske kan ge er som lyssnar här. Vi pratade förra veckan om att vi skulle nämna och ta upp lite när det gäller utåtagerande barn. Vad tycker vi om det?
Ja, det gjorde vi. Och nu kommer vi egentligen till att falla tillbaka på någonting som vi har pratat om innan. Det är så här att utåtagerande barn, det finns. Många säger ofta så här att man har försökt allt möjligt. Man vet att man har observerat det, man hittar inget mönster i det. Att det är svårt att ligga steget före, som många säger. Samtidigt som man då säger att så fort jag säger nej så kommer det. Och då tänker jag så här, i min värld då, så är det så här, då vet du redan vart du ska ligga före. För att då får man börja tänka kring ordet nej. Alltså att, hur ska jag kunna få fram det här svaret att det är nej, utan att jag verkligen påpekar ordet nej? Skulle jag kunna förklara för det här barnet att jag vill att vi ska göra det här, eller på något sätt förklara det så att det blir tydligt att du menar vi ska inte göra det här, vi ska gå och göra det här. Som jag har pratat om innan, att man kan ha det som hjälp i ett bildschema till exempel, med de barnen som behöver bildstödet. Att om det står att de ska gå ut på rast till exempel, och eleven säger att den vill sätta sig vid datorn och spela data, så kan man hänvisa till, titta på ditt schema, vad står det där? För att då svarar man inte barnet med att nej, du får inte spela dator. Vi bara hänvisar till, tittar du på ditt schema så ser du vad du ska göra. I en lugn ton så. Och igen så handlar det här om, i det första avsnittet tror jag det var vi hade, där jag pratade om det isblocket som ligger i vattnet och flyter. Där man egentligen ser toppen bara. Och det är det alla ser. Alltså att det här barnet blir argt. Att det då händer saker, att den blir utåtagerande. Men i det jag pratar om då, att man verkligen ska jobba underifrån istället för att bara kapa av det. Det är självklart att du ska vara tydlig och markera att det här är inte okej, ett beteende. alltså om de skulle slå på dig, det är inte okej någonstans. Så då liksom får man liksom säga stopp och att de backar undan. Men problemet är ju inte att de inte ska slå, för det är en frustration från barnet som kommer för att det är någonting som jag tycker att vi inte uppfattar innan. Att vi inte klarar av att styra in det så att barnet förstår vad det är som förväntas. Och då måste man jobba underifrån än att bara gå på att ja, det är reaktionen vi vill bli av med. Ja, det är reaktionen vi vill bli av med, men vi måste jobba underifrån för att verkligen jobba bort det här utåtagerande beteendet. Inte bara ta bort det, för då kommer det poppa upp något nytt till slut. Då är det så här, får vi ändå ett barn då att inte gå på oss och slå på oss? Vad är nästa sak om man förstår det? Ja, kanske att de börjar kasta saker på oss.
Ja, för vi har ju haft en del frågor när det gäller hur ska man göra kanske på förskolan, för att helt plötsligt i en grupp så blir barnet utåtagerat. Och det kanske är svårt att hitta någon ingångsvärde där tidigt.
Ja, och det är där jag tänker att man måste vara tydlig och ha en struktur på det man gör. Även om man säger att idag att det finns den strukturen och den tydligheten, så är det ett tecken för mig att även om du tycker det som vuxen och 99% av de andra barnen tycker att det är tillräckligt med den tydlighet och strukturen som finns, så är det tydligen en som inte tycker det. Då måste vi göra det ännu tydligare. Alltså det ska vara så tydligt så att det går inte att missa. Och är det då så att de triggas igång av att någonting, som vi sa innan, att de inte ska få spela dator för att man ska gå ut på rast, hänvisa till det de vet att ska hända. För att det är inte att vi ska säga nej till dem. Eller så kan man, när man får dem att göra det, så kan man säga, du, när vi kommer in igen, då kan vi spela dator. Då kan du få använda datorn. Men det kommer där. Då ser du det på ditt stöd. Vara så tydliga. Få barnet att veta vad vi förväntar oss i olika situationer av dem. Att man verkligen, när de är uppe i affekt, det är ingen idé att jobba i affekten med dem. För att de är uppe i varv helt. Alltså vissa barn blir totalt galna för att det händer någonting de inte tycker ska hända. Och vad händer med oss när vi tycker att det börjar bli tillräckligt? Jag då, som kan uppleva det, blir att jag själv går upp i varv. Och så blir jag irriterad tillbaka. Och det är ju en jättebra relation vi får då. När plötsligt två stycken blir helt svart för ögonen. Båda bara står och kämpar på sin åsikt och sin rätt liksom. Mm. Det är då jag tänker att när du då märker att barnet är på väg upp i den här affekten och verkligen är på gång, backa då hellre ett steg undan och säga, ja du, jag ser att du är arg, jag förstår att du vill spela dator, men kolla på ditt schema igen. Det låter otroligt enkelt när jag säger det så här, och löjligt för de föräldrar som har testat det 1000 gånger. Men det här är en sak som måste tränas in långt innan. Det är då vi kommer tillbaka igen till det förebyggande jobbet. För att de stunderna barnen är riktigt, riktigt bra och är där allt funkar, det är då vi måste jobba med de här sakerna. För det är då vi ska visa dem att om vi igen tar det här med att den här barnet inte vill gå ut då, eller så menar jag att det är där vi tränar på att säga, du, stanna upp nu lite, kolla här, idag, så vad är det vi ska göra idag? Jo, det kan vara att barnet svarar rätt direkt och vet det, så är det, ja, men kolla du på ditt schema lite, så går de dit för att få en trygghet i sitt schema, och att du liksom lämnar dem dit och låtsas att du inte har så mycket koll på det, så att den håller kollen för dig. Och då ger du det barnet tryggheten i att när du säger stopp, titta på schemat, så gör den det. Och det är det som måste tränas in, för det ska bli en helt vanlig grej. Alltså att det är det tryggheten är. Samma som som jag jobbat med en annan elev som jag har haft, där han gick på oss jättemycket. Och vi vill ju inte ha att han ska slå på oss, men vi säger då I bra stunder så behöver jag jobba med att säga stopp och backa. Det är de två orden vi tränade på. Bara när han var glad och tyckte att saker var jätteroligt. Vi tränade hur mycket som helst. Och när all personal fick honom att göra det när han var glad. Så sa vi, från och med nu. Så fort han blir arg nu så testar vi. Stopp, backa undan. Samma signaler och få han att göra saker. Och jag tror att det var första gången han blev riktigt arg efter det. Att någon bara visade samma tydlighet mot honom. Han stannade upp direkt. Tänkte, shit. Man såg verkligen att hans tankar i huvudet började snurra. Att nu säger de att jag ska stanna upp. Och de säger att jag ska backa. Och det gör jag så här. Och sen backar han. Och sen efter det så har vi använt det alltid på honom. Och det är så här en liten grej som gör att han kommer ju inte på oss. Det hände självklart saker att han kom över en tröskel ändå ibland. Men fortfarande då att det var folk som gjorde det lite mer så här. Att man, han såg att de blev rädda för att säga det. Okay. Och verkligen menade att stopp, backa undan. Alltså man verkligen ställer sig upp och inte hotar honom tillbaka. Men att man är bestämt och tydlig i det man gör. För att han ska förstå att jag menar verkligen det här. Mig ska du inte på. Och då börjar han att hitta nya saker efter. Som vi då säger det här isberget igen då. När vi då satt och jobbade med honom i bänken. Så satt vi alltid framför honom. För satt vi jämte honom. Så satt han och drog i oss eller drog i håret. Så då satt vi oss framför. Och då började han att sparka på oss. På benen. Och då var det en assistent som sa. Ja men det, vi sätter bara en skiva mellan. På bordet och oss då. Och då tänkte jag. Ja det låter ju vettigt. Då sparkar vi inte på oss i alla fall. Och så började jag tänka lite så här vidare att. Vem lär sig någonting av det? Att han sitter och sparkar i väggen. Att vi inte får ont. Vi får ju inte ont. Men han lär sig ingenting av det. Så då testar vi igen exakt samma sak. Så fort han börjar nudda våra ben. Så sa vi. Stopp. Backa undan. Och han skulle backa med stolen undan. Och då var det så här. I början då så fick vi hjälpa honom att verkligen dra bort. Så då var vi två stycken som gjorde det för att han skulle backa undan. Och sen sa vi till han, kom tillbaka, sätt dig i jobb. Du kan jobba nu. Flytta han tillbaka, börja jobba. Sen känner man att han börjar igen. Stopp, backa undan. Och vi sitter alltid kvar i den situationen. För att då kände vi att vi har kontrollen i det här. För den här killen, han letade ibland efter de här svaga blickarna hos oss för att vi skulle vika ner oss, för då visste han att han hade övertaget. Så att vi fick honom att stanna upp, backa undan, och av de sista gångerna jag kommer ihåg att han testade ut det här, det var, jag satt och jobbade med honom och han är jätteglad så, sen ser jag att han stannar upp i hela sig och sträcker på sig lite, och så börjar han sträcka foten långsamt fram mot mitt ben. Och i det jag tittar på honom och jag lyfter upp handen bara. Så flyttar han bakåt själv. Jag sa ingenting, jag bara tittade på honom och lyfte handen. Och sen dess, jag tror inte han har sparkat på oss en enda gång efter det. För att vi verkligen... Jag såg att du hade noterat det. Och nej, och vi jobbar ju på ett annat sätt då. Vi jobbar ju liksom på att hitta vad vi kan göra för att han inte ska göra det här. Vi har fått honom att, alltså bara det att han sträcker fram foten långsamt för att testa hur långt kan jag gå med det här. Till att vi kan säga stopp, backa undan istället. Han blir ju inte arg för att vi blir arga. Så att konflikten kommer aldrig. Nej. Vi stannar den innan och det är därför vi jobbar förebyggande på det. Han förstår att det är det här att jag petar på dem med benen. Det är det som gör att jag måste backa undan. Så.
Ja, och jag tänker att på de som har åtminstone den situationen man hade själv, att man hade fått kontakten lite tidigare från förskolan, att förskolan kan ju också ta upp med föräldrarna. Vi upplever det här på förskolan. Är det något som ni har hemma? Och hur gör ni då? Märker ni någon skillnad? Kan vi jobba på något liknande sätt här eller tvärtom?
Och det är där jag tänker att den kunskapen och det företaget som jag driver nu, det är det jag vill ut med, att man verkligen tänker att handledning är ingenting i kris. Det är inte där vi måste jobba. Vi är ju redan alldeles för sent ute. Vi måste börja tänka förebyggande jobb. I en bra grupp, ge dem handledning, ge dem verktyg till att verkligen få ut de här sakerna alltid. Alltså så fort du, när man då sitter där och det kommer upp en liten sak, då börjar de att lyfta det och vi diskuterar oss fram till det. Hur ska man kunna göra? Varför gör vi så här? Kan du göra så här istället? Bla bla bla. Och att verkligen att alla då börjar inse vikten av den här handledningen från någon professionell som verkligen kan det här och kan hjälpa gruppen i de situationerna. Att man verkligen tänker som företag att vi måste tänka före det här. För att när vi är i kris, då är det redan kris. Personalen går på knäna innan handledningen kommer just idag. Och då ska man komma dit som en sån trollerigubbe och trolla upp att tjoho, här har ni en lösning på det här. Färdigt. Det är bara att släcka bränder överallt. Medan man måste komma ner, sätta sig ner, komma innan, verkligen få ett flyt i det här.
Ja, tack så mycket Kenneth. Vi kommer runda av här nu. Nästa vecka så kommer vi prata lite om hur det är och när barnen bor varannan vecka, eller det barnet som man kanske har, men när det bor hos separerade föräldrar eller...
Ja.
Vi kommer ha lite konkreta tips också vad vi tror liksom fungerar i vardagen, kanske på morgonrutiner eller när man kommer hem eller såna här saker.
Precis. Nu har vi gjort det lite enklare att nå oss. Vi har gjort en Facebook-sida som heter En enklare vardag. Gå in och gilla den så får du uppdateringar hela tiden om vad som händer och vad som för sig går där. Skicka gärna frågor till oss. Ställ frågor, det finns inga dumma frågor, så att vi kommer att svara på dem. Antingen så skickar de via Facebook eller till kenneth@intensitet.se. Och till er som lyssnar, var snälla och hjälp oss att dela podcasten. Prenumerera och dela på den. Så syns vi om 2 veckor.
Ja.
Tack, hej.
Hej.
En enklare vardag.